En av de mest intressanta sakerna som Donald Trump håller på med just nu, enligt min mening mycket mer intressant än hans internationella manövrerande kring Ukraina-kriget och så vidare, som vi pratade om i förra inslaget, det är någonting som man håller på med på hemmaplan i Washington DC. Washington DC, Amerikas huvudstad, det är en märklig plats på många sätt. Staden ingår inte i någon delstat som bekant, utan det är som en separat, en unik sorts jurisdiktion, ett federalt distrikt, District of Columbia. Så Washington lyder på många sätt direkt under den federala statsledningen, men utan de privilegier som kommer med att vara en delstat. Men historiskt så har staden huvudsakligen tillåtit styra sig själv. De har en egen borgmästare som väljer och så vidare. Så DC har i praktiken varit lite grann som en delstat. Det har funnits en självständighetsrörelse väldigt länge. DC Statehood. Och det skulle innebära då att DC skulle få egna representanter i kongressen. Just nu har de har en sorts observatörspost i representanthuset, eller en icke-röstande ledamot. Tror jag mer korrekt att säga. De får rösta i presidentvalen. Så DC har 3 elektorsröster faktiskt. Men det är ganska nytt. Det kommer sig av det 23:e tillägget till konstitutionen, som trädde i kraft någon gång på 60-talet. Och så finns det också någonting som heter Home Rule Act, som klubbades igenom på 70-talet tror jag, som ger som utökat lokalstyre åt DC. Så DC har i praktiken varit självstyrande väldigt länge. Men det är en speciell sorts jurisdiktion där federalstaten, det vill säga kongressen och presidenten, har juridiska möjligheter att gå in och göra saker. Och i praktiken så fungerar de från säsong till säsong som en sorts vetorätt på beslut som fattas i DC. Men sen är DC ett märkligt ställe demografiskt. Och en sån sak är att DC är en av de delar av USA som har allra störst andel svarta. Så jag vet inte exakt vad siffran är, men det är liksom så här, jag tror det är nästan 90% svarta i stan. Så det är en enormt solid demokratisk majoritet såklart i lokalpolitiken. Och hög kriminalitet och en hel del andra problem som kommer med den demografin. Men det är en extra märklig kontrast, därför att DC är ju inte bara maktens absoluta centrum på den här planeten, utan det är också en väldigt, väldigt rik plats, alltså en ekonomiskt förmögen plats. Washington-regionen, inklusive förorterna i Virginia och Maryland där folk bor, det är USAs rikaste region. De har de högsta snittlönerna och så vidare. Och det är relativt nytt. Men federalstaten har expanderat så mycket de senaste årtiondena att det är som en extrem ekonomisk boom i den staden. Det är för övrigt också en väldigt speciell stadsbild i Washington med så här geometriska gatunät ritade med en massa så här frimurar, symbolik, väldigt mycket fina hus. Jag har själv varit i Washington 2 gånger och båda gångerna blev jag mycket imponerad av hur fint det var. Det kanske inte är så konstigt med tanke på hur mycket pengar som cirkulerar och som alltid har cirkulerat där kring det planetära maktcentrumet. Men jag kände att det var något annat också. Inte bara själva husen, utan på något sätt helheten, liksom geometrin och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det var den stad i USA, jag reste runt en del i USA, det var absolut en stad som jag tyckte mest om att promenera runt i. Det var något lite magiskt med den, kände jag. Och jag tror att det är den här frimurar-grejen. Jag vet att det gnälls mycket på frimurar hela tiden, men de har oförtjänt dåligt rykte. Och de är väldigt bra på många saker, och jag tror att det här är en av dem. Ja, förlåt. Samtidigt då så finns det rejält med problem. Precis som i alla såna här amerikanska storstäder, med liksom brottslighet, politiskt vanstyre, och ofta är DC det som en mer extrem form av det som demokrater gör i alla städer. Och det är också som ett såklart uppsträckt långfinger till republikaner i kongressen, att man kan göra livet surt för dem för att ha liksom den mest demokratiska, vänsteristiska, negriga staden som man kan få till liksom, som man har just där. Ja. Trump har pratat ganska länge om att han vill göra något åt det här. Washington är ett skithål, jag ska städa upp det och sådär. Och det passar ju också väldigt bra med hans retorik om att han ska dränera träsket och så vidare. Att han ska fysiskt dränera träsket i Washington. Och han har varit involverad i flera konflikter kring säkerhetsläget i DC. Vissa av dem är väldigt berömda, som i januari 2021, när dagarna som ledde upp till 6 januari. Där Trump bland annat ville skicka federal trupp till Washington, eller han ville sätta in nationalgardet kanske det var, för att säkerställa ordningen där. Men det avstyrdes då, för det var ingen annan som tyckte det var en bra idé. Och sen pang, så hände 6 januari. Ja, rätt skum historia där kan man tycka, men sen, det var ett flertal löpande grejer och som sagt, då, kongressen går in då och då och styr upp i DC när det går för långt med de här vänsterextrema politiken. Då går man och säger så här, stopp och belägg det här beslutet, får ni inte fatta. Liksom. Men nu pågår någonting som är den absolut största interventionen, ja, åtminstone sedan inbördeskriget. För det är inte bara att man vill hantera en viss situation på en viss plats under en viss tid, som det brukar vara, eller att man vill blockera någon lokal lag, utan det är någonting i stil med att hela den lokala ordningsmakten har federaliserats och underställts. Alltså den lokala polisen är underställd federalt befäl enligt den här klausuler om nödlägen och sånt där som man har hittat i rullorna. Och nationalgardet i DC är redan underställt presidenten, eftersom det inte finns någon guvernör i DC. Men nu har Trump skickat ut 800 av dem på gatorna. Och på den här skalan, jag tror inte att kongressen eller federalstaten har intervenerat i DC på det sättet. Kanske någonsin. Och till att börja med så gäller det här i 30 dagar, för det är så långt som presidentens auktoritet sträcker sig. Sen måste kongressen förlänga för att det ska fortsätta gälla, vilket man förbereder för fullt i kongressen. Men de ligger inte på latsidan, de har redan börjat städa upp ordentligt, så att ICE är ute och tar illegala invandrare såklart på löpande band, som de gör i hela landet, men särskilt i DC nu. Och en annan sak de gör är att de tar krafttag mot hemlösa. Folk som bor olagligt i parker och så vidare, ockupanter av offentliga platser kan man också kalla dem. Och det finns en del fantastiska bilder då av hur de använder schaktmaskiner. Alltså det som på engelska kallas för bulldozer, för att riva såna här kojor och tält och så vidare som de här lösdrivande ockupanterna har satt upp runt om i stan. Så det är lite grann som det här som NMR gjorde i Järfälla, om du minns, Boris. Vi hyllade dem i radion här för något år sedan när de rev det här senalägret. Men i Washington, de gör det här i en hel stad nu. Och häromdagen såg att de hade rivit 48 såna här små kåkstäder. Jag vet inte vad man ska kalla dem för. Encampments kallar de på engelska. Homeless encampments. Men den siffran är ett par dagar gammal nu, så att det är säkert ännu fler. Och då sa de också att det var 1200 personer har drivits ut ur parkerna. Och det säger ju en hel del om hur stort problemet var, att mer än 1000 personer bodde olagligt i parkerna och smutsade ner och gjorde stan osäker. Och jag såg att de hade gripit 465 personer för diverse brott, varav 40% invandrare, som en del av den här särskilda insatsen. Ja, jag vet inte, Boris, jag tycker det här är ganska inspirerande. Det är väldigt festligt och upplivande att se att man kan göra såna här saker. Vad tycker du?
Jo, det knyter ju an till vår diskussion ursprungligen om återvandringen. Alltså ut med beväpnade personer på gatorna och skapa ordning och internera. Det är en så självklar sak att göra, så att folk vågar röra sig på gatorna. Jag nämnde för dig att man ser på debatten i Los Angeles och San Francisco de här 10 dagarna, så har det liksom i de Trump-kritiska städernas tidningar har det faktiskt funnits positiva toner i kolumner om att man kan liksom lugnt gå på gatorna i Washington på kvällarna och sitta ute på utserveringarna. Det har ju varit en Trots frimureriets grundläggande fina struktur av staden så är den ju försumpad. Och med väldigt enkla medel så skapar man ordning och reda. Och man får just den här svallvågeeffekten. Alltså ser de att nej men de rensar parkerna, då förflyttar de sig bort från parkerna de befinner sig i. Uteliggare och andra innan polisen och nationalgardet kommer och söker sig någon annanstans. Så där får man fortsätta helt enkelt. Det är effektivt och det är väldigt enkelt. Och man uppnår blixtsnabbt resultat. Och alla som hojtar i början av 10 dagarna, de blir tysta när man ser att fan, det fungerar ju.
Ja, det har varit en del sådana här lyckorusiga rapporter man har sett, folk som postat på X och säger så här att på vägen till jobbet här i Washington så är det alltid liksom, jag måste vada fram genom hemlösa och knarkare och folk som ligger och dör på gatan och sånt där och det luktar piss och skit överallt. Men i morse plötsligt så var det ingenting. Jag såg inte en enda hemlös på hela min promenad. Vad är det som har hänt? Ja, nationalgardet och ICE och schaktmaskiner kan göra underverk över en natt. Det är intressant det här med de andra städerna. Alltså Trump har ju pratat en del om att han vill göra samma sak i andra städer. I New York, hans hemstad såklart, och Chicago och Los Angeles har han nämnt flera gånger. Och han har ju då inte juridisk ställning att göra det unilateralt så att säga. Han skulle behöva jobba då med guvernörerna, vilket är jättesvårt i de fallen. Men det är intressant det du säger, Boris, för att man undrar ju om inte folk i de här städerna kommer att se nu vad som händer i Washington och bara innerligt önska sig att samma sak ska hända där de bor.
Jo, det är just det, att etablera en viss ordning, statuera exempel och sen peka bara och säga så där kan man göra.
Ja. Ja, det är det finaste som vanligt med Trump. Alltså det är inte så att detaljerna hur det genomförs. Inte han som person, utan det är det att han visar att det är möjligt, att man kan göra saker, man kan lösa problem, man kan vidta rejäla åtgärder, man kan skicka in polis och militär för att bara krossa ett visst problem.
Fast han gör det personligen också, för jag såg nu att han ger sig, han Vita husets presstaleskvinna meddelat att i natt så ska Trump patrullera kommande natt och patrullera gatorna med nationalgardet och polisen. Man vill ju verkligen se filmklippen från detta.
Underbart, underbart. Ja, det skulle vara något. Alltså, hoppas de hittar någon hemlös som man kan puckla på framför kamerorna. Ja, nej, jag blir ganska hoppfull. Alltså, för det är, och det är också det här som vi har sett från Trump hela hans den här mandatperioden. Det här att visa på att man kan bryta handlingsförlamningen. Att man kan slå sönder alla bisarra föreställningar om att staten inte kan göra saker. För det är en av de mest absurda lögnerna som finns. Att staten inte kan göra, eller inte har rätt att göra saker. Alltså om det vore så väl. Jag är libertarian, jag önskar att det var sant. Men sanningen är ju att staten är extremt mäktig. Och när det passar politikerna så är staten totalt laglös. Den gör precis som den vill. Och den lägger svindlande resurser bakom sina hjärteprojekt. Inklusive bara så här enorma mängder våldskapital. Så att göra sig av med hemlösa eller illegala invandrare. Det är en rätt liten sak jämfört med massa andra saker som staten gör rutinmässigt. Mm. Och jag tror att det är därför egentligen som vänstern är så upprörd över det här också. Att de skiter ju i hemlösa människor. Om de inte sker till hemlösa människor så skulle de göra någonting någorlunda pragmatiskt och verkningsfullt för att lösa problemet. Men de är väldigt rädda för att folk som bor i deras städer ska fatta att de inte måste leva i den här djupa misären som råder i de flesta amerikanska städer. Men inte när det passar, för det finns ju också andra exempel. Något som, jag vet inte om vi pratar om det i radion, men det uppmärksammades mycket nu senaste halvåret att i San Francisco, som ju var en av de vidrigaste gatubilderna som man har sett i hela USA. Och jag kan vittna där själv. Jag var i San Francisco våren 2018. Och det var så fruktansvärt i downtown San Francisco. Det här var ju länge sedan då, men redan då så var det absolut fruktansvärt. Och jag såg det bara från en bil. Vi körde lite grann genom centraldelen av stan. Men det var absolut uteslutet att lämna bilen. För att det var liksom så här, drivor av såna här zombie-människor. Nerknarkade, psyksjuka, hemlösa, vad man nu ska kalla dem för, liksom, som bara drällde längs gatorna. Det känns extremt äckligt och farligt och väldigt, väldigt otryggt. Men sen skulle de ha något toppmöte i San Francisco. Jag glömde exakt vad det var för någonting, men det var ett internationellt möte. Och Gavin Newsom och de andra, de bara styrde upp det. De bara rensade upp i San Francisco. Och plötsligt var alla hemlösa borta, eller de flesta i alla fall. Och många rapporterade om att det var mycket, mycket trevligare att vara i San Francisco. Mm. Så att även vänstern själv, de kan bara släda upp om de vill. De vet det också. Men jag tror att det är viktigt för dem att folk i allmänhet inte ska veta hur enkelt det är att lösa de här problemen.
Exakt.
Du, hörde du, Boris, hur alltihop började? Vad det var för händelser som sägs ha utlöst den här federaliseringen av DC?
Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det.
Det var något som hände den 3 augusti, natten till den 4 augusti. Det var så att det var en 19-åring som heter Edward Corristine. Han blev vittne till en pågående bilkapning. Och han rusade dit och försökte stoppa den. Vilket var rätt kaxigt då, för att han ville bara... I rapporten stod det att det var 8-12 svarta män som försökte ta bilen från en vit kvinna. Så den här killen, han rusade fram och skrek för att liksom distrahera dem så kvinnan kunde springa undan, så hon klarade sig. Och så rusade han fram mot de här det tiotalet svarta bilkapare, och han fick rejält med stryk. Han blev rätt illa misshandlad liksom. Det finns bilder av där han sitter på marken och helt blodig och sånt där. Men Edward Corristine, han är inte vilken 19-åring som helst. Han är en nationellt känd person, men han är känd framförallt under ett annat namn. Vet du, Boris, vilket namn han är känd under?
Nej, ingen aning.
Big Balls. Ja, nu kanske det ringer en klocka för vissa som lyssnar. Alltså, Big Balls. Big Balls var alltså en av de här oanständigt unga männen som Elon Musk tog in för att driva Doge i början av det här året. Alltså en av de här osnudna tonåringarna som fick tillgång till alla statliga datasystem för att styra upp dem och så vidare. Så Edward Corristine, han är alltså en av dem. Det är han som kallas för Big Balls. Och han har jobbat innan det, så jobbar han på ett eller flera av Musks företag. Så han är en sån här Musk-protegé. Och han var nationellt ökänd i våras. Den mest namnkunniga av de här doge-grabbarna. Liksom. Och det var väldigt lustigt då, för det var en massa så här, vänstervridna tv-ankare och så vidare. Som var tvungna att sitta och säga Big Balls i direktsändning i tv. Alla hade väldigt roligt åt det där liksom. Och nu slår han till igen, bokstavligt talat. För det verkar då som att när Trump hörde talas om det här, att Big Balls hade råkat ut för det här, det var då han bestämde sig för att sätta de här planerna för DC-verket. Så incidenten då med Big Balls var alltså natten till den 4 augusti, och federaliseringen utannonserades den 7 augusti, tror jag, och verkställdes den 11 augusti. Och Trump lyfte uttryckligen fram incidenten med Big Balls som ett exempel på den oacceptabla laglösheten i DC. Och nu så är det till och med tal om att döpa en ny lag som ska sitas av kongressen till Big Balls Act.
Det är underbart.
Och jag tror att det är den lagen då som skulle innebära en sorts permanent federalisering av ordningsmakten i DC.
Ge grabben en park också.
Ja, alltså det finns några aspekter av det här. Så en aspekt av det är att om den här historien är sann, så är det otroligt ballt att tänka sig den här taniga 19-åriga datanörden som tjurrusar 10 kriminella negrer och ska ta dem liksom när de ska sno en bil. Vem gör så? Det finns elaka tungor att säga att han var full, att han var väldigt, väldigt brusad och felbedömde styrkeförhållanden i den här situationen.
Ja, fortfarande är modigt.
Ja, oavsett, det är oerhört modigt och häftigt liksom. Det är otroligt ballt. Men ja, jag måste tyvärr säga så att jag är en cyniker ibland. Det ligger nästan lite nära till hans att misstänka, va, att det skulle kunna finnas något inslag i den här situationen som är lite grann planerat och arrangerat. Det är bara för bra att en av Elon Musks grabbar, en av hans liksom mest framstående fotsoldater, befinner sig mitt i det här, och han har en incident och det är bilderna, allt blodet, och sen så använder Trump det här för sin grej i DC, som såklart var planerad sedan länge och så vidare. det ser ju lite, det ser lite, lite misstänkt ut.
Nej, alltså just att det ser misstänkt ut tror jag gör att det inte är arrangerat. För ska man arrangera något, det skulle jag valt en annan person, alltså en 3-4-barns pappa som lämnar sina telningar och rusar rätt på. Alltså, det öppnar för lätt för spekulationer om arrangemang och ta liksom big balls från yogegänget och säga kuta in i den svarta skocken. Det är... Nej, alltså just det osannolika gör att jag tror att det är sant, att det är fullt naturligt.
Ja, det kanske helt enkelt är så att BB, han har helt enkelt så stora kulor.
Ja.
Han är bara en sån snubbe.
Han
verkar väldigt duktig. Han har ju sin, han är väldigt entreprenöriell. Han har inte bara jobbat åt Musk, han har startat fler företag själv. Och hans far är också företagare. Det här var bara någonting som jag såg i förbifarten när jag läste honom häromdagen. Edward Korrestins pappa är företagare. Och han har, apropå tidigare inslag i den här sändningen, han har ett snacksföretag. Ett snacksföretag som heter Lesser Evil. Och de gör alltså lite mindre dåliga snacks. Så jag antar då lite mindre onyttiga snacks. Lesser Evil heter de.
Fint.
Har vi sedan tänkt på Boris att ni delar initialer?
Ja, faktiskt. Nu gör
big,
jag det.
Big Balls Boris Benelish. Det kan inte vara en slump.
Nej, det är precis.
Ja. Mycket, mycket bra. Big Balls, det är en kille som vi ska hålla ögonen på. Han är bara 19 bast fortfarande. Tänk vad han ska åstadkomma under resten av,
otroligt,
resten av sitt, ja, liv. Big Balls och... Big Balls och Baron Trump. Big Balls och Baron. Vad tror du? Dynamisk duo.
Ja, det är nästan läskigt bra.
Ja, ja.
Går inte få någon hate på dem.